Välkomna till ännu ett avsnitt av Kinomatiskt. Avsnitt nummer 7 är det väl i ordningen?
Yes.
Ja.
Idag så kommer vi prata om den bioaktuella Nope av Jordan Peele.
Nepp.
Nepp. Även som den borde fått. Nej du.
Det hade varit ännu bättre.
Nej du. Ja. Så det blir lite skräck igen. Det var inte så länge sedan vi hade skräck, men det blir lite skräck idag också.
Det är väl trevligt.
Ja, vi ska prata om Nope, men vi ska också prata om
annat. Lite annat. Mm. Det blir lite blandat. Det är inte så mycket tema idag kanske.
Ja, men lite
delvis jag, tema.
Mer på min och Krilles än Hilles.
Fast alla är ju skräckfilmer ändå kan man säga.
Ja, jag vet lite om din film för att...
Va?
Ja, på sätt och vis.
Ja, precis. På sätt och vis. Men spänning. På ganska olika sätt då.
Ja, men det är väl lika bra att kicka igång med ditt... Din film då, Hille?
Ja, jag har sett en film som heter The Innocents från 1961 av Jack Clayton. Och den såg jag för att den är baserad på boken The Turn of the Screw från 1898.
Fint år.
Av Henry James. Och jag tänker att fler kanske känner igen den berättelsen för att den har... De har också gjort en tv-serie av den som heter The Haunting of Bly Manor.
Men har du läst boken?
Jo, men precis. Jag har läst den och blev nyfiken på den här filmen som är baserad på den då. Och att jämföra den med Bly Manor också då. Mm. För jag kollade om Bly Manor också. Det är liksom så här jag rullar. Jag brukar ofta liksom... gå in i någonting. Att jag tittar och läser allting om det typ. Eller så här, om jag läser en bok, ja men då vill jag se adaptionen av den på något sätt. Eller, ja det finns den här versionen och den här versionen. Och så liksom djupdyker jag ner i det på något sätt.
Ja, men det kan vara väldigt tillfredsställande. Mm. Absolut. Jag brukar, eller har väl oftare sett en film och sen läst boken. Bara för att enklare se filmen. Men det är ju kul när det faktiskt är tvärtom.
Mm. Ja, och den var ju ganska lik boken ändå. Förutom att den var mycket mer... Alltså boken är ganska psykologisk också. Nej men för att man inte riktigt vet, eller ska veta om spökena finns eller inte. Men ja, alltså jag tycker... Min tolkning av boken är absolut att spökena finns. Mm. Men i filmen så gör de det lite otydligare, det är lite vagare och de har gjort några ändringar liksom. Att ja, men till exempel så ser hon en bild, ett foto på en man och sen ser hon liksom spöket av den här mannen. Och det kan man ju då i efterhand liksom tolka som att hon, alltså, ja, hon bara ser det, hon hittar på det eller liksom hennes hjärna föreställer sig det. Men i boken så ser hon inget foto utan hon ser honom och sen beskriver hon honom för hembiträdet i huset. Och då så säger hon, men det är han, men han är ju död. Typ. Mm. Ja, så det skiljer sig lite åt. Det känns som att de har fokuserat lite mer på det psykologiska i filmen.
Känner du att liksom, det är en bra ändring filmen har gjort eller är du kritisk till att boken gjorde bättre? Eller man har ju alltid liksom sin favorit oftast när man har någon adaptation från en bok eller så, men känner att det var liksom till filmens nytta att vara lite mer... Ja, nu är det som att blanda ihop ifall de var mer psykologisk eller mindre psykologisk.
Ja, alltså... Ja, delvis. Alltså jag kan ju se den som en egen grej, liksom en egen tolkning av det. Och då tycker jag väl att det funkar.
Ja, en bättre fråga är väl ifall det var en bra adaption, vad du tycker från boken.
Nej. Eller jag hade nog föredragit om det hade varit mer... Jag vet inte, jag tycker bättre om rena spökhistorier. Mm. Men visst, jag tycker också det kan vara väldigt intressant när det är psykologiska aspekter också. Att man ska tolka det, hitta liksom... Ja, det går att analysera det. Men jag vet inte. Jag tror att jag hade tyckt bättre om det var mer som boken, att det var spöken.
Ja. Men det är ju spöken, eller?
Ja, jo, men jag tycker att... För jag kan ju ändå se skillnaden mellan boken och filmen då. Och då tycker jag att de har gjort ändringar som gör att man ska så här fundera. Var det ändå någonting som hon bara liksom... Höll hon på att bli galen typ? Mm. Var det bara någonting som hon hittade på?
vad handlar den om?
Ja, det, du har inte sett Bly Manor heller? Nej, eller? Nej. Den är ju mer löst baserad på boken. För det, som alla amerikanska serier så ska de ju trycka in jättemycket handling. Så det händer väldigt mycket mer grejer i den.
Mm.
Men det handlar om en kvinna som hon tar ett jobb som governess, barnflicka eller vad man nu ska säga. Och han som man ställer henne säger liksom, du får inte, jag ger dig allt ansvar, du ska ta hand om två barn på en herrgård långt ut på landet i England och du får göra vad du vill, du måste sköta allt, du ska inte höra av dig till mig.
Mannen är barnens farbror eller
morbror.
Ja,
precis. För barnen har, deras föräldrar har dött, så det är liksom deras farbror som är deras vårdnadshavare.
Ja.
Så han säger att hon inte ska höra av sig om det inte är liksom livshotande typ.
Om ens då.
Ja, precis. Och han vill verkligen att hon ska sköta allt. Han vill inte veta vad som händer.
Ja, men då har jag lite bättre setup.
Och så kommer han ut till den här herrgården då. Och så barnen är liksom helt ljuvliga, fantastiska. Hon blir liksom helt förälskad i dem typ. Och de är, och så börjar hon se de här spökena då av den här kvinnan och den här mannen.
Men ett mysterium hon slängs in i omhändertaget av barnen liksom.
Jag tänkte, för jag såg ju om den nu när du såg den. Jag hade sett den tidigare. Men jag vet inte. När jag såg Bly Manor första gången så tänkte jag inte, just det där är ju, eller jag kopplade inte till att den här var baserad på samma bok.
Nej.
Men det, jag vet inte, jag gillade ju inte Bly Manor direkt.
Nej.
Men jag gillar ju den här filmen väldigt mycket.
Mm. Ja, jag gillade väl, alltså jag gillade Bly Manor till viss del i alla fall. Jag gillade vissa, vad ska man säga, vissa delar och vissa aspekter. Men jag gillar den kärlekshistorien som är mellan hon, barnflickan och trädgårdsmästaren, eller vad man ska säga. Hela den liksom berättelsen är väldigt sorglig. Jag grät lite faktiskt nu när jag såg den igen. Jag tror inte jag gjorde det första gången jag såg den.
Filmen eller serien?
Serien.
Ja.
Men vilken skulle du säga är den bättre?
Ja, vad ska
vilken vara? Är mer trogen till förlagen? Eller vilken är bättre, vad ska man säga?
Ska man läsa boken, se filmen eller serien?
Alltihop! Ja, man får ju något annat om man ser serien. För det känns liksom som något helt...
Det är mer löst baserat också.
Ja,
eller
precis.
Framförallt att de har lagt in så mycket annat.
Ja, så det... Ja, nej men jag vet inte. Jag tror att många inte skulle orka läsa boken, ärligt talat.
Nej,
den är bara 80 sidor.
Jo.
Men har du sett meningen?
Ja, precis. Har du sett meningen? Ja, men, alltså jag tyckte om den, men det var ju väldigt många ord som jag bara, jag tror inte det här ordet betyder det här längre. Nej, men det är ju ganska långa beskrivningar på gammal engelska. Mm. Eller så gammal engelska är det ju inte, men tillräckligt gammal. Så jag tror att en del kanske inte skulle orka att läsa.
Nej, det känns ju så här, Netflix-serie, ganska enkelt att komma in. Film från 61, lite svårare. Bok från, eller visst novell. Längden är ju tacksam, men språket är ju kanske inte det.
Nej, men om man är en... Jag skulle ändå rekommendera den.
Ja,
eller jag tyckte den var intressant.
Men om man återgår till filmen, du är ju så långsam på att sätta betyg på Letterboxd. Men du behöver inte sätta betyg nu, men gillade du filmen?
Ja, det gjorde jag.
Ja.
Men jag tyckte att den kanske var lite överdriven i det här. Liksom. Jag vet inte om hon skulle vara så här, ja men just det här med moralen kring sex och så. Eller att det skulle vara, för att flera gånger i boken också så, de alltså, pussar ju varandra hit och dit allihopa typ. Som man gjorde, I don't know. De så här, and she kissed me, typ så här. Och jag menar, och så pojken gör ju det också. Men i filmen, så det är ju någon scen när han typ så här verkligen kysser henne på munnen och det är ganska lång och man bara där är disturbing.
Och han är ju ganska disturbing.
Jo, det ska han ju vara. Och jag förstår att de vill liksom lägga till det för att göra det ännu mer disturbing. Det förstår jag ändå. Men jag vet inte, det kanske är för att jag har läst boken så nära inpå att jag känner att det blir liksom lite för övertydligt typ. Ja, nej men jag gillade filmen ändå. Jag tyckte den var väldigt snygg också. Och, han var väldigt bra på att vara en creepy unge. Det ena barnet där.
Jag gillar ju scenerna när hon dyker upp i vattnet, eller i vassen, ena spöket.
Ja, det är ju också väldigt så här, de är så bra på att, eller den filmen var så bra på att vara läskig med enkla medel.
Det är mer kalla kårar än bara att man ska bli rädd. Mm.
Ja, exakt. Och det tycker jag kan vara väldigt mycket mer effektivt än jump scares till exempel.
Det har vi varit inne på tidigare.
Det har vi ju.
Tidigare avsnitt.
Ja. Nej, men jag skulle väl kanske rekommendera alla tre. Ja. Om man orkar.
Nej, men jag kan väl gå vidare då med också en, vad ska man säga, omarbetning typ ish. Eller en reboot är det väl framförallt.
Prequel.
Och en prequel. Jag har sett Prey. Den senaste, den femte filmen eller sjunde i Predator-serien. Det är sju om man räknar med Alien vs. Predator-filmerna då. Mm. Men den gick upp på Disney Plus från typ ingenstans.
Ja, jag läste att den släpptes på Hulu i USA. Ja. Men kanske blev att den hamnade på Disney här. Men ja, det har ju bara varit streaming-release. Mm. Vilket är ju lite intressant och kanske delvis vanligare nu. Men,
men det var också att det känns som det helt plötsligt bara, oj, nu finns den här. Det var lite intressant. Men jag passade också på att kolla igenom de fyra tidigare Predator-filmerna efter den här då.
Jag har ju inte sett en enda av de här.
Nej, och det är, jag vet inte om du har missat så mycket.
Jag såg ju faktiskt som då första original, eller första Predator, och har hört talas om den länge och tyckte att den var ganska rolig och sevärd. Jag tror inte du kanske skulle få samma nöje från mig bara för att den har någon machismo liksom som jag tyckte var kul att se, bara det här 80-tals överflödet liksom som jag inte så uppskattade och bara så här hört mycket om.
Jag kan bara först prata lite om Prey då, vad den handlar om, eller bara för att det är ändå väl det som är tanken typ.
Mm.
Men den handlar om en tjej i Nordamerika i en Native American stam.
Comanche tror jag till och med.
Så kanske de heter. Och hon är väl så här i tonåren typ och ska bli en krigare och sådär.
Det här är ju också ut på 1726.
Exakt, alltså det är långt tillbaka. Och ja, men tanken är att hon ska döda sitt första djur typ för att bli en riktig krigare.
Mm, det är typ jaga ett rovdjur som jagar dig liksom.
Exakt, och när hon ska göra det då, eller i den här, i samma tid så kommer den första predatorn till jorden då. En utomjordisk varelse som åker runt till olika planeter och jagar varelser där typ. Så ja, den här stammen då stöter på Predator samtidigt som europeer kommer till USA, eller de är väl där och härjar för fullt.
Franska
kolonialister. Så de stöter på dem också, och så det blir någon slags kamp mellan Predator och den här Native American-stammen och kolonialisterna då.
Och naturen typ.
Och naturen typ. Mm. Så det är väl det som den handlar om typ.
Mm.
Och det jag gillade med den här rebooten då, för vi kan väl bara snabbt dra, första filmen handlar ju om att Arnold Schwarzenegger åker med sin liksom
kommandotrupp.
Ja, precis, ner till Latinamerika, Mellanamerika. De får ett uppdrag som bara egentligen är fake typ.
Ja, politisk intrig att säga, ni måste rädda den här personen, men det visade sig inte riktigt vara det de sa det var.
Men egentligen så är det ju att deras eller USA:s militär, deras tidigare grupp som åkte dit blev liksom lynchade och mördade av den här utomjordingen, The Predator.
Okay.
Så det är den de ska försöka stoppa.
Ja, eller de inser att
det är det här vi ska göra.
Vi jagade av den här varelsen.
Och den är ju väldigt så här, men som du var inne på, 80-tals macho, vilket ju blir, det är underhållande att se.
Mm.
Och det finns viss charm i det också. Liksom.
Mm, jo, men det är sån ren form av det. Och jag vet inte om det var den här filmen som var först med det, men att den har one-liners, att liksom man ser Arnold Schwarzenegger döda någon person, så bara
Han kastar honom en kniv så att den fastnar mot väggen, och så säger han, stick around.
Ja, just det. Det har jag sett. Ja.
Den har ju den liksom citerbara sidan, men jag tycker också den som du kanske kommer in på väger upp med en så lite spänning och liksom bara den här jakten att vi ska bara överleva.
Mm. Ja, men jag vet inte. Jag tänker kanske mest komma in på det här med reboots och sådär.
Just det.
För det kom en tvåa då. Första Predator kom 87. Sen kom en tvåa tre år senare. Utspelade sig 97. I Los Angeles då. Och någon slags knarkkrig där mellan knarkgäng och polisen som Predator åker dit och bara kollar läget typ. Så ja, som blir involverad i det också. För övrigt, det är ju den som, det är den som sätter upp den här nya Prey. Danny Glovers karaktär, huvudkaraktären då i filmen, mördar till slut den Predatorn som är i Los Angeles då. Och då kommer de andra och liksom, ja, du är värdig typ. Mm. Alltså andra utomjordingar kommer och liksom, ja, du är värdig, vi ska inte döda dig. Här får du en souvenir. Och då får han den här pistolen, en 1700-tals pistol. Som de sen hittar i Prey, eller ja, som är en grej i Prey då.
De visar den, jag fattar ingenting.
Nej, precis. Liksom. Det är då en blinkning till Predator 2. Men ja, en sequel, den är inte jättebra, men och fine att den finns upp. Men sen kommer ju en Predators, heter den, 2010, med Adrian Brody. Som, det känns som de tänkte, nu ska vi göra om första Predator, fast helt utan charm och humor. Och det här är liksom, så här ser actionfilm ut nu för tiden. Ja. Och bara katastrofdåligt. Och 2018 tänkte de, nu ska vi göra om första Predator, fast med charm och humor. För det funkade ju då, så det borde funka nu. Men varken charmen finns inte där, humorn är värdelös och filmen är bara katastrof också. Och båda de har ju också väldigt mycket så här blinkningar till första, det ska vara alltså callbacks hela tiden liksom, som bara är värdelösa. Den här klassiska get to the chopper skickar ju Arnold i första filmen. Och då bara, åh, motorcyklar, get to the choppers! Och så bara, men så jävla töntigt liksom.
Ja.
Och ja, det är så jättemånga sådana usla callbacks som de tänker, ja men det här kommer folk gilla.
Ja, fanservice.
Jag tänkte precis säga det.
Men det är det jag gillade då med Prey. Att det är en reboot och en prequel, men som gör något nytt.
Ja.
Okej, vi slopar det här med att slänga ihop 7 män som ska mörda en alien. Vi gör en coming of age historia istället i Native America liksom.
Ja.
Och det funkar. Ja, jag tycker den var bra liksom.
Jag håller med. Och det är också en film som så här, du måste inte veta så mycket om Predators för att se. Den fungerar väl på sina ben liksom och har en annan ton. Även ifall den gör en del vinkningar. Och jag tyckte det var kul att ha sett första filmen och se den här och lite förstå vissa saker, även ifall jag inte plockar upp på allting. Liksom.
Men tycker du att den är respektfullt gjord? Jag tänker gentemot Native Americans och så.
Det är ju Native Americans som spelar alla Native Americans. Ja. Så på så sätt är det väl...
Jag kan tillägga det, för jag lyssnade på en podd med regissören. Och då de har jobbat med flera historiker och många av skådespelarna är liksom i Comanche-triben som den här filmen utspelar sig. Och det här är också den första filmen som är helt dubbad i Comanche-språket.
Mm-hmm.
Så man kan se den helt Comanche.
Ah, okay.
Så den respekterar absolut det och visar dem inte som... på något negativt sätt.
Liksom. Nej, inga stereotyper på det sättet. Men det låter ju väldigt lovande faktiskt.
Ja.
Ja, nej, men jag tycker det var väldigt kul att de gjorde något nytt av serien. Den fick nytt liv på något sätt. Jämfört med de här två tidigare reboots-försöken då.
För det känns inte så som att det inte var så många som sa, åh, vi vill ha nu Predator reboot. Nej, liksom.
Man behöver ju inte den här filmen kanske egentligen. Men mer än de två tidigare. Mm. Men också just, visst, den föll lite i fanservice också. Sen, jag tycker det var berättigat att de hade den här pistolkopplingen då. Så den tycker jag var okej. Men sen skulle de ändå göra en sån här, den här slutscenen när de är i kärret.
Mm.
Do it now, som Arnold liksom försöker lura.
Ska vi förklara vad fanservice betyder? Eller fattar folk det?
Ja, vi kan snabbt förklara. Det är väl bara ett sätt att ge en vinkning till fansen över något meta med hur den är gjord eller till en tidigare film. Eller liksom att if you know, lite aspekt. Liksom, att det är mycket
Plisa liksom fansen. Ja,
man vet vad de gillar och då vill man visa vad de gillar för att då är det populärt typ.
Mm.
Och det kan både vara bra och dåligt.
Fast typ oftast dåligt. Ja. Eller det är ju väldigt många sådana exempel har vi ju sett på tidigare. Framförallt Jurassic Park eller Jurassic World-trilogin. Som väl började med att göra någon slags eget. Men nu sista filmen var ju bara så här. Vi tar in alla gamla skådespelare och de får säga samma repliker som de gjorde då.
Mm.
Och så vidare.
Ja, det var fruktansvärt.
Ja.
Men ja, ett bra exempel på fanservice. Liksom, så upprepa det vi redan gjort, för det är det ni gillar sedan tidigare. Och då vill vi också ha med det här så att ni ska gilla den här filmen också.
Ja, och jag vet inte om jag ska öppna dörren till Rise of Skywalker. Det kanske är bäst att inte göra det.
Vi kan skippa det. Då kommer vi,
Då blir det ett långt avsnitt.
Ja, precis.
Ja, nej, men,
men jag kan du få ranta om någon annan gång?
Prey har en bättre nivå av det, men jag håller med om att det blev lite mycket mot slutet. Det var också kanske den biten jag, för det som trippar upp actionen ännu mer då och lite tappade mig delvis, men var inte så väldigt positivt överraskad och väldigt, liksom, det var bara en underhållande thriller actionfilm, liksom. Den drog in mig igen så ganska mycket och bara, oj, nu var den över, liksom.
Ja, nej, men helt klart sevärd och känns kul att det går att göra bra reboots i en tid där det är reboots är liksom, ja, alla ska göra reboots. Nej, men de var över förväntan Prey ändå. Jag trodde inte den skulle vara så bra, men den hade ju fått bra betyg också, så jag var lite peppad på att se den.
Typ. Ja, jag hade också typ missat att det var en Predator-film först, liksom. Jag bara såg liksom den här bilden och liksom den har ju inte samma namn.
Nej.
Tack och lov på ett sätt.
du kan inte ha det en fjärde gång. Liksom. Men ja, nu kanske vi pratar färdigt om Aliens för nu.
Ja, vi har verkligen pratat om filmer med universum eller mellan bok, adaption och sen så bara Predator-värld. Men ja, jag har också sett en varelsefilm kan man säga, en klassiker till det. Som kanske är så
säkert också baserad på en bok.
Ja, det är just det. Det är det. Det är sant. Det hade jag glömt skriva ner. Men jag har då sett Hajen av Steven Spielberg från 75. Jag hade också, när jag såg den så jag bara, vad fasen heter den här på engelska? Jag bara,
The Shark.
Jag bara, den heter inte The Shark. Och så bara satt jag där och bara, Jaws. Liksom. Ja, det var så lustigt att bara få Hajen. För att annars känns det som att jag bara hör Jaws, liksom, bara för att lyssnar och läser om filmer mest på engelska. Liksom. Och sen så var det som att Hajen bara tog över min hjärna.
Ja.
Men ja, jag har ju aldrig sett den här klassiken som så många har sett. Det är ju lite av den första kioskvältaren, blockbustern som släpptes, eller liksom definierar lite det konceptet med att släpp en storfilm på sommaren som bara alla går och ser.
Jag tänkte lite på det med blockbusters skrin här, bara snabbt. Men det känns väl som det är mer runt jul?
Ja, här
det släpps Sverige. Nu va? Eller är det bara, men det känns som överlag, eller?
Ja, det känns som
alltså att det har ändrats typ. Att det är mer runt julfilmer kommer.
Det tycker jag att det har varit ganska länge. Eller det kanske är summer blockbuster och sen finns det en Christmas blockbuster. Jag vet inte, för att men, det känns som Sagan om ringen till exempel. Den första filmen kom väl runt jul, eller? För mig.
För mig att det var på vintern i alla fall.
Harry Potter också, för mig.
Ja, de är ju definitivt. Men de har ju också typ jul i sig oftast, liksom. Alltså en sekvens, Harry Potter-filmerna.
Ja, jo. Ja, men
och det känns som att
jag tror du menar Sagan om ringen.
Ja, nej.
Kommer ni ihåg när Legolas och gänget firade jul? Hur som helst.
Ja, men
tillbaka till Hajen.
Ja, men intressant. Men som sagt, för jag pratade med mina föräldrar om det och de bara så här, också om att jag sa att det var en kioskvältare, men de var så här, men man ser ju mer film under julen, så att jag tror det är lite, det känns som att man hör mer i USA-kontext just med summer blockbuster. Men ja, den här klassiken från 75 som sagt håller fortfarande, tycker jag. Den var riktigt bra. Man känner ju igen den här formulan över att, ja, det handlar helt enkelt om att en haj har kommit till en sommarö i liksom nordöstra
Amity Island.
Ja, Amity Island. Det är ju liksom utanför Boston någonstans där det liksom ska vara den biten av USA. Och ja, en haj har attackerat någon och det upptäcks ganska tidigt att det här är någon hajattack. Men alla, speciellt då borgmästaren av ön, vill ju inte att liksom ständerna ska stängas för sommarsäsongen som precis kommer. Och det här är bara några dagar innan 4th of July i USA. Och de vill ju känna kosing på alla turister som kommer över och stannar där. Så att det finns en resistans till det här varningstecknet. Så här, hallå, det är en haj, vi måste göra någonting. Vi måste stänga ständerna, det är inte säkert. Lalala. Så det är liksom lite första akten där, den här spänningen mellan så här, kommer de få stänga eller kommer de inte? Hur ska vi övertala att det är faktiskt en haj? Och de börjar leta efter hajar och alla får haja på hjärnan.
Förutspådde hajen pandemin? Alltså, nej, vi kan inte stänga ner, vi måste ha öppet, annars går allt åt helvete.
Ja, en relevant känsla. Eller på ett sätt, de har ju typ en sån här council meeting liksom, där de sitter så här. Men min business, liksom, det här funkar inte. Och de bara, ja, vi vill ha pengar. Liksom. Vi vill inte ha säkerhet.
Nej,
det är sant. Men ja, jag tycker den, och det är ju lite första början, och sen så blir det ju mer det här att nu ska vi jaga den här jäkla hajen liksom, och det kommer en vetenskapsman, Richard Dreyfuss, och en äldre skådespelare, jag inte minns namnet,
Robert Shaw
och,
det är ju någon gammal hajjägare
liksom. Och ex-soldat, och sen så då polischefen som är liksom han som utreder det hela, som är
Roy Scheider
heter han, ja. Och ja, den har en bra sista akt där de också var så här, det är vi mot varelsen i en båt upp liksom. Men jag gillar också hur den fångade sommar just. Det är mycket, det känns som att liksom filmen verkligen är att så här, vi har sommar och vi vill njuta av sommaren. Mm. Men den här jävla hajen är ett problem, så det måste vi lösa. Men den lyckades liksom fånga den här liksom viljan av att vara ute på sommaren. Liksom. Och man fick en så liten känsla av att se den. Och jag tyckte den, det var kul att se liksom en 75 sommarnöje liksom, vara på stranden. Liksom, mm. Och alla njuter av att bada. Typ, liksom.
Mm.
Det liksom lyckades fångas väl. Och sen så då bara, hajen är ju också välgjord. Liksom. Det är ju en docka. Men den ser fortfarande bra ut. Den hade till och med en jumpscare som lite fick mig.
Mm.
Men det är ju roligt med, jag vet inte om du läste det, men det är ju roligt med, för hajen syns ju inte jättemycket. Alltså själva hajen. I vissa scener den syns ganska mycket. Men de försöker minimera det. Ofta ser man bara de här, för de skjuter tunnor i den. De skjuter harpuner i den med tunnor så att de ska kunna följa den. Liksom. Alltså som, den kan inte dra ner de här tunnorna. Så det är ofta man bara så här ser en fena eller ser de här tunnorna eller liksom förnimmer hajen. Och det var ju för att den funkade ju inte, den här mekaniska hajen de hade. Den såg för dålig ut liksom.
Men det är ju klassisk spänning just där, vänta med och liksom visa alla dina kort.
Ja.
Liksom.
Ja.
Och det blir ju oftast bättre. Så, liksom lite som du var inne på med skräckfilmer som inte är för uppenbara.
När det liksom är lite mer subtilt och det bara inte är en jäkla massa jumpscares hela tiden, om att man får sin närbilder på den hemska spökena eller monstren eller vad det nu kan vara.
Mm.
Men också lite varför jag vill se den är ju då att hajen är också en inspiration för Jordan Peele som har gjort då Nope, som vi kommer komma in på alldeles strax här. Men just det här sommarblockbuster-spektaklet liksom, för att alltså, den var överraskande mer blodig än vad jag trodde den skulle vara. Liksom, den är inte så lite så här intens och verkligen en hajattack liksom.
Mm.
Så det var lite positivt överraskande och så här, man tänker att man ser något gammalt och det kommer att se lite goofy ut. Men det var inte så lite så här, wow, okej, okay, shit. Intensivt liksom hajattack. Och just bara den här strukturen som känns igen, det är en liten grupp mot någonting liksom, och det finns lite olika personligheter, de clashar men de blir vänner ändå. Liksom, det finns mycket att
jobba
se.
Tillsammans.
Ja, om man skulle dra röda trådar från hajen så skulle det liksom träffa så många andra filmer. Liksom. Ja.
Mm.
Och det blir den där att jag har vetat om det här, men den leder inte upp till förväntningarna på något sätt, om man förstod varför Spielberg verkligen blev ett stort namn.
Så. Måste också ha gett otroligt många människor en
rädsla för
rädsla
havet.
För hajar.
Det gjorde den 100%.
Ja, det känns som att det verkligen måste ha upptrissat hela liksom, hajfobi eller havsfobi.
Att någonting kommer underifrån. Ja, den har ju många sådana kamerashots liksom, och det var nog första gången men den större publik hade sett det, och den skadade ju också ryktet för hajar.
Ja, exakt. Hajar ger väl sig egentligen
inte. Djuret i världen.
Ja, men nej, men de ger väl sig inte på människor så länge det inte är blod eller.
Nej, den gav ju en dålig image av det liksom, och det finns väl fall av liknande liksom stora vita great white sharks liksom som attackerar, men det är ju inte riktigt så alla hajar funkar, och de jagar inte på det sättet liksom.
Nej.
Människor överdrivet mycket, men klart det händer, men ja. Jag satt och tänkte på att så här, den är ju väldigt liksom, jag som har pluggat biologi liksom så här, bara, ja men okej, okay, jag kanske inte riktigt är så här.
Ändå rimligare än i, jag tror det är 4, för det kom ju 3 uppföljare till hajen.
Gjorde det?
Ingen av Spielberg eller?
Nej, Spielberg är inte med någon av dem. Men jag tror det är i Jaws, jag tror den bara heter Jaws Revenge.
Mm.
Då är det ju tydligen, jag tror det är den, det är någon av dem i alla fall, där hajen från första, dens typ mamma eller någonting.
Nej. Hur vet
tillbaka, ja, kommer typ tillbaka och bara, nu ska jag ge igen.
Men nej, se hajen ifall ni inte sett den. Den är fortfarande riktigt bra och en underhållande film. Liksom.
Jag har inte sett den sedan jag var liten heller, så jag borde nog göra det.
Nej, och ni som har lyssnat kanske kommer ihåg, jag pratade ju om den i första avsnittet, att det var ju den som fick mig in på att
just det.
Börja kolla mer gammal film också.
Ja.
Så ja, nej, den är en klassiker väl värd namnet.
Jag kommer nog nämnas snart här igen när vi pratar om Nope.
What if I told you that in about an hour you'll leave here different?
Men då går vi in på veckans film. Nope av Jordan Peele. Som går på bio just nu.
Yes.
Spring och se den.
Mm.
Vi kanske ska börja. Innan vi börjar prata om den kanske vi ska bara säga att vi kommer nog komma in på spoilers. Men vi håller det till slutet av det här pratet.
Ja,
det här snacket.
Exakt,
vi varnar i förväg kanske.
Håll utkik i liksom beskrivningen på avsnittet och på vårt Instagram-inlägg till avsnittet. Där skriver vi vilka tider man ska hoppa över i sådana fall.
Ja, ja, det är ju bra.
Så ja, men vi kanske säger också när vi börjar ta oss in i spoiler-territorium. Ja, men håll utkik efter tider också. Mm. Men med det sagt, det känns som du är mest inläst på filmen.
Ja, så här, efter att
du kan väl börja lite.
Ja, men det har varit en sån film som känns som att sen den har vuxit i tankarna och lite när jag läst mer om den. Så det är ju lite intressant att så här, om du vill undvika spoilers så skippa, medan jag tror det skulle kunna vara en film man kan läsa en del om och fortfarande få mycket njutning av den. Men vi kommer in på den senare, men vi kan sätta stage lite där. Det här är ju då tredje filmen av Peele som har gjort två andra väldigt välrenommerade, eller säger man en så när man fått bra kritik?
Ja.
Get Out då och Us. Och nu kommer han med sin tredje film, Nope. Men ja, han brukar ju då göra filmer som har skräcktema eller horrorgenre, men ofta anspelar på en allegoriskt eller tematiskt på många andra saker. Som Get Out så får man ju en viss liksom representation av rasism och platsen som svarta människor kan hamna vid i avseende till det. Och Us handlar om många saker, men delvis om fattigdom och hemlösa och annat. Och Nope har ju liknande den här tematiska mångfacetterade blicken liksom. Och vi kommer nog in på det mer i spoiler-samtalet lite. Mm. Men det tycker jag delvis är lite av en styrka till den. Men för att sätta stage lite kort bara, så handlar den då om ett syskonpar som bedriver en Hollywood-hästverksamhet, eller man ska säga. De är liksom djur-wranglers, alltså sådana som tar hand om djur då. Hästar är
tränar hästar.
Ja, hästtränare på
för att
filmer.
Vara med på film, ja.
Precis. Exakt, så att det är de som sköter dem. Och ganska tidigt i filmen får man också veta att liksom deras far på ett mystiskt sätt har gått bort i en olycka. Men någonting som har fallit ur himlen. Liksom,
och, man får se det i plagen, ja, helt enkelt.
Exakt. Mm. Och detta har ju skapat problem, för det är då sonen i det här fallet som ensam ska lite bedriva det här, medan systern känns som att hon lite drar ifrån. Men man märker att båda det behövs för att det här ska funka.
Mm.
Han är väldigt ingåtsägande och känns mer som en person som är liksom någon som kan hästar. Inte så mycket annat, men ja.
Detta... Hon är mer business och utåt.
Ja, precis. Han är väl mer reserverad och inte så stort. Han gillar väl inte människor så mycket, känns det som. Han är inte så översocial direkt, medan hon är ganska mycket åt det hållet.
Absolut. Och de har då en hästgård någonstans utanför Los Angeles, alltså några timmar. Det känns väldigt isolerat liksom, i någon gulch, som de kallar det, som jag inte vet det geologiska termen på svenska, men en dal av något slag. Lite Vilda Västern-vibes liksom, på landskapet. Mm. Och det finns även en typ en turistfälla, kan man väl kalla det, liksom en liten...
Det är som High Chaparral.
Ja, Chaparral, exakt. Ja. Som finns granne till de här, och de har ju lite interaktion med personen där som delvis köper upp deras hästar och lite spelas av Steven Yeun, en karaktär som man också får se. Så att, men det börjar ju visa sig att det finns något litet mysterie här också, som i trailer och teaser så är det som att det finns någonting där ute i himlen liksom, men de vet inte riktigt vad. Men man får ju lite känslan av att det är ett UFO där ute liksom. Det är en Flying Saucer-film, så mycket tycker man kan säga utan att man spoilar någonting.
Mm.
Jag visste inte det när jag började se den.
Mm.
Jag gick in ganska, eller helt blank egentligen. Jag visste bara att Jordan Peele gjort den. Det är nyfiken att se vad han hittar på hennes liksom.
Jag visste inte heller det. Mm. Eller jag visste att det skulle vara någonting med mystiska moln. Jag tänkte att det skulle vara någon så här, jag vet inte, någon övernaturlig.
Typ.
Ja, någon övernaturligt fenomen mer tänkte jag att det skulle vara. För att man får ju se när hon systern åker upp i luften typ, eller flyger upp liksom, som att hon har blivit fångad av en tornado eller någonting.
Mm. I trailern, ja.
Ja, i trailern. Ja. För den trailern som vi har sett, jag och Krille, alltså jag tänker att jag har sett den på bio.
Det var nog mer någon bara teaser skulle jag kunna tänka
mig. Ja, precis. Det var väldigt kort, och där fick man inte se mer än att det var någonting i molnen liksom. Mm. Så jag hade inte heller uppfattat att det skulle vara det.
Mm. Det är alltså en intressant och välgjord film med bra skådespelinsatser. Han har ju då jobbat nu igen med Daniel Kaluuya, brittiska skådespelaren som var med i Get Out. Och man märker att Jordan Peele är en regissör som vet hur, eller så är det, regissör. vet hur han får bra liksom, performances från sina skådespelare.
Mm.
Och då systern då, Kiki Palmer, som också har en bra närvaro på scen tycker jag. Liksom, och de andra sidokaraktärerna. Liksom.
Mm. Mm. Vill du prata lite kort om Jordan Peeles tidigare filmer?
Ja, jag nämnde ju lite snabbt där.
Ja, men jag tänkte tematiskt. Jag kan gärna prata lite om hans filmer. För, ja, men som sagt, jag var ändå så här, började inte veta så mycket om filmen. Jag var nyfiken på hans tredje film liksom. Jag gillar både Get Out och Us. Jag har dock bara en trea på båda. Och jag tror mycket är att jag gillar hans idéer väldigt mycket. Jag tycker han har väldigt intressanta idéer i berättande och sådär. Men kanske kan, jag tror jag saknar någonting i liksom själva utförandet som gör att de inte riktigt kommer upp i den eller i nästa nivå för min del. Och jag vet inte, jag kände så här avsaknad av auteurskap. Eller så att jag kan tycka att idéerna känns väldigt Jordan Peele i alla hans tre filmer. Men själva filmen, alltså rent liksom filmtekniskt så är det så här. Jag kan inte se att det är en Jordan Peele-film riktigt. Men det ligger nog kanske bara hos mig. Jag har säkert fel. Men jag vet inte. Det är någonting ändå som saknas för att jag ska liksom, känna att det ska gå till nästa nivå. Mm.
Ja, jag kan nog känna både och. Alltså, när jag försöker tänka på det så kan jag ju se att de är ganska olika. Men samtidigt så kan jag ändå se element som är liknande i alla filmerna. Så rent stämningsmässigt hur man bygger upp scener tänker jag på. Men jag kan också se att de skiljer sig åt ganska mycket.
Jag håller nog delvis med er, men också inte. Jag tycker liksom hur filmerna tematiskt byggs upp och att de liksom oftast har liksom en dubbelmening och någonting för
att göra något annat. Ja, det är ju absolut.
Det känns väldigt mycket igen och man märker det, som du sa, du gillar hans idéer och det känns väldigt honom. Men det visuella språket har väl utvecklats med tid. Men inte, det är inte lika tydligt som vissa andra stilistiskt. Men det måste inte
vara det för att vara bra heller. Exakt. Ska jag tillägga.
Och jag tänker att han har ju verkligen så här med Nope, den nya. Han har ju också då, som vi var inne på med Hajen. Jag lyssnade på en intervju och han pratade mycket om att han vill göra en film som behandlar det här ett spektakel. Mm. Och gör något stort, en Hollywood blockbuster liksom, och har sett och tänkt på Hajen.
Det märks ju faktiskt nu när man tänker efter.
Ja, och liksom vill kunna ha både att det är liksom en så här film som drar folk till biosalongen och bara njuta av det här, men också vill vara sin Jordan Peeliga i liksom tematiska idéer och annat. Och jag tänker att han har ju muskulerat upp sig, inte ett ord. Jag tänkte på
budget är ju mycket högre.
Yes, och cinematografen Hoyte van Hoytema är ju erkänd
svensk bekanta holländare
som gjorde bland annat Låt den rätte komma in.
Och Pistvakt-filmen.
Mycket viktigt.
Högt och lågt.
Och nu gör han Interstellar och Ad Astra och det här.
Mm. Ja, han har ju blivit lite för de här formatet IMAX, de här stora salongerna, är han ökänd för att vara den som är bäst på att göra det. Han har jobbat mycket med Nolan, gjorde Dunkirk då, Interstellar som du sa. Så han har ju liksom också byggt upp sitt namn. Så det här är ju faktiskt liksom kanske riktigt storfilmen som man får göra. Och det är ändå lite häftigt och också något som skapar min nyfikenhet. Så bara, hur kommer det här vara? Och jag nästan lite att jag vill se om den i IMAX bara för att det känns som att han har filmat den för det liksom.
Den måste ju göra sig väldigt bra där.
För den har ju också så här, bara för att nämna så här, musiken är stämningsfull och även ljudeffekterna är bra och liksom det finns mycket enkelt att uppskatta, men jag kan hålla med att det finns någonting som inte riktigt helt connectade med mig när jag såg den, och kanske att det har varit lite den här push-pullen mellan storfilmspektaklet och det tematiska, vad betyder allting, och Jordan Peeliga, att liksom det är inte riktigt förenat, så jag inte liksom kom in i inlevelsen av karaktären och filmen riktigt.
För jag vet inte om det har jag, för han är ju gammal komiker. Vad är Key & Peele, va?
Key & Peele, ja, sketchkomedi.
Och han kommer ju därifrån mer. Och jag bara kom att tänka tidigare på när jag tänkte på det här om med A Quiet Place också. Att John Krasinski heter han, va? Det är också så här komisk skådespelare med The Office och så vidare. Och nu ska han göra en film. Kommer också in med en bra idé, men utförandet kanske inte blir så bra liksom. Och jag vet inte. Jag saknar det konstnärliga, tror jag. Som finns, men det är också, det känns lite så här, jag har sett hur andra har gjort, nu ska jag också göra det här. Ja. Mer än att komma in med en vision liksom, hur man vill att det ska se ut. Och jag är väldigt svårt att veta om det är det här jag tycker, men jag försöker hitta var jag gillar ju hans filmer egentligen, men jag vill liksom, jag har svårt att hitta varför jag inte riktigt älskar dem.
Jag tror jag förstår vad du menar, och jag tycker nog att jag kände mer så med Get Out. Alltså jag satte ändå en 4 på den, det var väl som att, eller jag tänkte först, ja men 3,5, nej den förtjänar ändå en 4, så till slut så satte jag det ändå, just för att jag tyckte ändå att den förtjänade det. För att jag kunde inte riktigt komma på varför, eller vad det var som inte skulle ge den det. Men jag tror att det är det här med att det känns som lite sökande. Liksom, att han inte riktigt har hittat formen helt för att det ska kännas som någonting utöver det Hollywood-aktiga. Men att han ändå letar efter det och att han är liksom på väg dit, tycker jag. Och jag tycker att han hade kommit ganska mycket längre med Nope, tyckte jag.
Ja, och det hjälper ju mycket som sagt med jag vet inte vem som har filmat de två första filmerna, men den är ju mycket snyggare. Och ja, som sagt, budgeten gör ju sitt också.
Väldigt snygg.
Men ja, nej, som sagt, jag, det känns ändå som det är någonting med som sagt, han kommer in med väldigt mycket bra idéer och är en visionär på det sättet, men rent liksom tekniskt så känns det känns mer influenser än egna visioner typ. Och som sagt, det behöver inte vara dåligt. Jag tycker inte någon av filmerna är dåliga, men ja, det är som sagt, jag får fortsätta fundera på vad det är, alltså
ja,
riktigt liksom pinpointa det, men det är någonting som saknas för min del i alla fall, i hans tidigare filmer.
Ja, jag vet inte, jag tycker att Nope, just Nope kändes som att, okej, jag kunde känna att det här är en Hollywoodfilm. Men jag kunde ändå se det som att det här är en Hollywoodfilm som görs på ett bra sätt. På ett sätt som jag tycker om.
Och den är originell och ingen uppföljare av var den biten är borta. Liksom,
ja, men alltså, när en stor film liksom, ja, har ett eget sätt. För att den hade ju ändå en hel del delar, passager som man kan känna igen ifrån, ja, klassiska narrativ ifrån storfilmer. Men det gjordes på ett så bra sätt att det var någonting som tilltalade mig gentemot en, om det hade varit en Hollywoodfilm av någon annan regissör, så hade jag kanske tyckt att det bara var tråkigt eller jobbigt att kolla på och inte någonting för mig. Men det fanns ändå liksom stråk av någonting i den här som gjorde att det kändes mer som någonting konstnärligt, eller ja, vad man ska säga.
Det håller jag 100% med.
En klassisk Hollywoodfilm.
Ja, nu, det låter ju som jag kom in med så här supernegativ inställning. Nej. Det är det ju verkligen inte. Och jag kommer ha mer negativa saker att säga om det där. Men, jag vet inte. Det, mycket ligger nog hos mig också. Varför jag inte har hittat det här.
Kan inte sätta fingret på det riktigt.
Nej, precis.
En sak jag kan tillägga, och sen kanske tänker vi kanske kommer in på lite mer spoilers, för det känns som att vi har pratat om en del saker men kan komma in på möjligtvis. Men jag tror vi alla har en rekommendation om att gå gärna och se den. Se den gärna på bio också.
Ja, det känns som bra på bio. Verkligen på bio.
Och den finns på SF just nu. Så att, jag gillar den i storfilmen som en så har lite mysterie, lite thriller, lite skräckelement liksom, men den är inte en outright horrorfilm liksom, så finns det mycket att gilla och nysta i här, och jag tror man kan se den och bara vara underhållen liksom. Man behöver inte vara superanalytisk, för jag tror den triggar igång det i mig.
Ja.
För vad jag tänkte säga var att jag tror lite med Peels filmer hittills är att de anspelar väldigt mycket på tematiska olika sätt, och han har liksom, han gör dem tillräckligt öppna så att det kan vara många förklaringar och många teman som spelar roll samtidigt, och inget är rätt eller fel. Men det gör att det blir liksom många scener som så här, det här anspelar på det och det stämmer. Och sen så kommer den här scenen som anspelar på det. Och det stämmer. Men det är inte som att det liksom blir det här genomgående liksom temat. Där man säger att den här filmen handlar om detta. Nej. Kanske att Get Out gör det mest. Liksom, ja. För det fanns en idé som utförs väldigt väl. Och satte en liksom ord på någonting nytt i film. Och speciellt i horror. Liksom. Medan Us så vet jag att jag blev väldigt så här. Wow, liksom växte speciellt mot slutet. Men sen så bara så här. Vänta lite, va? Och jag har lite som en Nope. Även för jag tycker den är delvis lite bättre på det. Men att jag känner att det kommer många scener som säger någonting, men det är bara en scen och sen så går filmen vidare för att den ska liksom komma till sitt klimax liksom, och ha ett slut på var en film. Liksom. Mm. Men att den inte får nysta sig in tillräckligt i en eller två eller tre aspekter, utan har ganska många. Och det blir lite stort fokus som gör att jag inte riktigt connectar med den i slutändan på ett sätt. Men samtidigt nu när jag har börjat nysta lite i vad de här tematiska grejerna är, så blir jag nyfiken att se om den, för jag tror att jag kommer gilla den mer då. Men det är ju ganska mycket att kräva av en tittare att man ska gilla filmen mer andra gången. Liksom.
Ja. Men som du var inne på också, så funkar den ju som bara ett spektakel också. Liksom.
Ja, exakt. Det gör den ju verkligen.
Den är väl väldigt, nu har ju inte jag sett Close Encounters of the Third Kind, men den är ju väldigt inspirerad av den, men har jag förstått. Och man kan ju tycka att, eller jag kan känna att det här är en reboot nästan av den tidens sci-fi filmer, eller det är den tidens sci-fi filmer för 20-talet, och på det sättet tycker jag den gör det väldigt bra liksom.
Ja.
Den blir väldigt som bara liksom sci-fi alien invasion film, så är den ju väldigt bra också. Alltså man kan ju se, man kan bara skita i alla de här algoritmerna ja, om man vill.
Absolut, absolut.
Och ha en good time ändå. Ja. Liksom. Och det, där tycker jag han lyckas väldigt bra.
Men med det sagt vill vi gå in på spoilers kanske?
Ja, vi kan väl fortsätta samtalet med brasklapp då för att det blir mer spoiler-orienterat.
Ja, för nu när det är spoilers, vad jag tycker är väldigt intressant just bara som vi pratade lite om innan, att UFO:t är ju en varelse.
Ja.
Det tyckte jag ens var häftigt att få upptäcka i filmen, liksom, att så här, det är ett djur.
Känns väl, gud vad du har väntat nu i 20 minuter på att få säga
det. Det är ett djur!
Det är en predator. Det var häftigt att se, för det har jag inte liksom sett i sådana här filmer innan, för att den har ju också lite av en fake-out. Jag tänker om barnen som klär ut sig som aliens. Liksom. Ja. Jag trodde ju först, alltså legit, att så här, där är de.
Jag trodde också verkligen att det var dem.
Och det var ganska väldigt och liksom så här, ganska spännande. Liksom.
Ja, jag blev helt bara, men det var jättecreepy.
Ja, och så var det inte det. Liksom. Nej. Och bara, okej. Och liksom, det känns som att han liksom tar hand om det. Så här, är det här, kommer det handla om små grå varelser? Mm. Nej.
Igen.
Ja,
fast det gör inte. Mm.
Jag gillade verkligen det här med att det såg ut som ett flygande tefat. För det kändes som att det såg ut som det för att det är det man förväntar sig att det ska se ut som.
Mm.
Och så gillar jag den förvandlingen till att den blev till någonting så här väldigt, vad ska man säga, flowy. Ja. Det såg liksom ut som något undervattensdjur för att det liksom...
Manet.
Som en manet eller någonting, för att den hade liksom så här, den rörde sig i vinden. Men också växter som... Alltså om jag tänker så här, köttätande växter och sånt där, eller växter som liksom lockar till sig flugor med vissa färger eller hur de ser ut och sådär. Så jag gillade liksom hur de hade designat, eller om man ska säga, den, jag tänkte säga karaktären, men det är det ju.
De gav ju ett namn till den.
Teamet.
Jean Jacket,
ja.
Ja, just det.
Det var ju
efter hästen.
Ja, för det är ju då brorsan då också som den häst Wranglen, det är ju, eller han löser ju koden att så här, vänta, det där rör sig inte som ett farkost liksom.
Mm.
Just att det är en varelse, och han har ju också vanan att bryta ner hästar, och det handlar ju om att han vill göra det här med den här varelsen liksom. Han förstår ju den mer intuitivt än de människor kanske, för att han har svårt att komma i kontakt med folk liksom. Så att,
ja, för det var såg jag någon hade kommenterat, tror jag, på Letterboxd kanske, men att just hur han så här hanterar människor också som djur ofta. Eller alltså han säger, gör klickande ljud med munnen liksom, och så här, slår i låret när den ska komma springa. Alltså det, han kan bara hästa liksom. Det är allt han kan.
Precis, han har inte det sociala när det gäller människor.
Och det hjälper det också sättet. Som sagt, hjälper ju honom mot
att förstå den här. Ja, precis.
Jag tänker också lite på, eller att de kommer till den här missionen, att så här, det här är vår chans att fånga det omöjliga. Att de inser ju då systern och brorsan att så här, okej, för vi kan fånga den här alien på film, då kommer vi bli kända liksom.
Kan rädda allt liksom.
Ja, men typ ja.
För han vill ju rädda gården liksom. Han har ju hyrt ut eller sålt hästarna till...
Och systern är ju redan rätt inne på att liksom vara en hustler. Och hon har ju så många side businesses där i början. Liksom, jag gör det här liksom, anställer mig för det. Lala. Så att det känns som att båda har liksom en anledning till att inse den här jakten. Men jag tyckte det är ett ganska unikt sak liksom, så här, i en varelsefilm. Att det handlar inte om att döda den. Det handlar inte om att stoppa den. Det handlar bara om att liksom se
hamna
den.
Hamna på Oprah.
Ja, exakt. Det uppskattar jag också som en, liksom, ett annat sätt att se det på. Det öppnar upp sig för många tematiska tankar. Jag var ju så här till er efter vi såg den alla till på bio. Jag tror jag vet vad den handlar om. Och sen så efter det har jag insett att okej, det finns ganska många olika saker. Men jag tänkte ju då bara på alltså, att vara kändiskap. Att, liksom, att fånga det här omöjliga på film eller få den uppmärksamheten. Och de olika karaktärerna som jagar efter den här, det är ju liksom cinematografen, det är tech guy killen och det är de här två syskorna. Alla har lite olika anledningar till det.
Ja.
Så det är ju bara en tematisk grej liksom, men jag tycker den tar upp fler saker liksom.
Jag tänkte att det var också väldigt mycket en kritik mot tv- och filmbranschen och exploaterandet av djur och människor. Det kändes som att det fanns väldigt mycket.
Den har ju det med direkt med hästarna där liksom också, men också känns som att
och också apan att man, i eller vad var
gud,
det?
Gud, har inte ens kommit in på schimpansen. Hela den biten har vi inte ens pratat om. Det finns så många sådana här aspekter i filmen, och det här med att man liksom får det i början och sen så anspelar liksom, det blir många bollar att hålla i luften, och jag tycker som sagt inte alltid att det funkar. För jag tycker också att till exempel om man går in på Steven Jöns karaktär som är en lite större sidokaraktär, så får man ju också genom filmen se liksom det traumat han gick igenom när han var en barnskådis. och var på en sitcom och så hade de en schimpans som en
karaktär.
Typ. Ja, en karaktär, ja. Och på grund av ett oljud eller någonting så går den här schimpansen besärk och dödar flertalet människor på liksom en inspelning.
Mm.
Men då som Steven Young karaktär, han blir gömmas under ett bord och undkommer det här, men bevittnar ju allting. Så att det blir ju som att han då sen har blivit traumatiserad och också då kan han spela liksom på barnskådespeleri och liksom traumat från det som han sen får bära med sig och liksom gömma. För Steven Young tycker att han spelar bra, att liksom han liksom har det här djupet i sig, men han kan inte visa det.
Nej.
Och vet inte hur han ska få hjälp riktigt. Så har han sitt liksom museum i sitt
hem. Ja, precis. Han har liksom ett museum ja, från den sitcomen och visar liksom exklusivt för folk i parken typ det här rummet med alla de memorabilien ifrån det, eller man ska säga.
Det här är då blivit en ökänd händelse. Liksom, den här,
men också samtidigt är han ju ganska desperat att komma tillbaka till rampljuset. Liksom, med den här parken och han kör sina shower liksom, där. Och, ja, det är väl också någon slags baksida i att han är bortglömd. Typ, fast, eller ja, han är ju bara en liksom, en anekdot är han ju mer än en skådespelare fortfarande.
Ja, exakt. Och liksom, har inte behandlats kanske så som man borde på den tiden.
Och det,
ta hand om det här.
Precis. För han har ju också upptäckt det här, den här utomjordiska varelsen då.
Mm.
Och ska ju försöka locka dit folk med att mata en häst till den helt enkelt.
Exakt.
Ja,
för att liksom få uppmärksamhet igen. Ja.
Mm.
Men det tycker jag är intressant. För jag tycker han var ju nästan den mest välarbetade karaktären. Och djupa karaktären hade flest nivåer. Samtidigt som han kanske inte hade behövt för filmen. Eller alltså jag hade kanske mer liksom sett att de hade fleshed out, jag vet inte vad man säger på svenska, men liksom jobbat mer med huvudkaraktärerna, alltså de här syskonen, som jag kan tycka känns lite ytliga, eller man får inte veta så mycket om dem. Liksom, eller?
Ja, jag håller med. Jag tycker de spelar väl och man känner att liksom man har en dynamik och olika energier och sånt där, men jag håller med, man får inte den flashbacken eller djupet som att kanske att det finns där liksom deras uppträdanden, men att jag saknar lite också, speciellt när man får flashbacken till Steven Jöns karaktär liksom, och det här oförklarliga. Men jag har också tänkt på, finns det någon koppling till alienen i där, för det finns den här skon som står upp i den scenen som så här, man bara, vad är det där? För att han verkar ha en övertro att jag kommer inte bli skadad av den här alien. Eller det är som att han har varit med om något utomjordligt redan och att han är beskyddad av det, eller liksom det traumat han har haft. Men det visar sig inte vara så. Liksom.
Nej,
men
för att de utnyttjar ett djur i den här sitcomen. Och sen nu så gör han samma sak mot den här alienen. Liksom. Den är delaktig i hans show.
På ett sätt, ja.
Men det slutar inte väl där heller. Det slutar ännu värre än det gjorde för honom när han var liten.
Mm. Men nej, jag håller med. För där är det typ en flashback som anspelas på i början. Och sen så får man den liksom i sin helhet. Typ, liksom, så att man förstår kontexten lite bättre. Och den liksom, man sitter där och man bara, vänta, vad? Mm. Och sen så fortsätter filmen och så bara, vänta, vad händer med det här? Liksom? Så att det känns som att den presenterar många trådar och har något att säga, och när man hör folks analyser efter så bara, men jag håller med om det här, men jag vet inte vad det landade för mig. Liksom, att skulle det behövs, precis som du sa, för filmens skull, liksom, jag ville nog landa mer i liksom, de två huvudkaraktärernas, liksom, syskonparets resa mer.
Hade nästan hellre sett att han hade gjort två filmer. En från barnskådespelarens perspektiv liksom, och hela hans liv, och en från syskonen. Liksom. för nu känns det som så här, ja, men jag vill veta mer om honom, barnskådespelaren. Nej, just, vi ska tillbaka med syskonen som jag ärligt talat inte känner så mycket för.
Mm. Men jag håller med om att man skulle behöva en större emotionell investering i deras relation och att bry sig om att när de är i fara. För de blir ju en liten underlig ragtag group där, med att de får den här tech-snubben som de köper säkerhetskamera av på liksom en sån elektronikaffär. Och hans karaktär funkar inte riktigt för mig heller. Han liksom bara lite kom in på deras, liksom, de blir en trio lite för snabbt tycker jag. Och att han bara var där helt plötsligt. Och så hade han gjort slut med sin flickvän och man bara, aha, okej.
Alltså, ska man bry sig om den här snubben?
Ja. Och så har Barbie Ferreira en jätteliten roll som en av hans kollegor typ, som står i bakgrunden. Ja,
han var ju lite comic relief i början där och sen så blev han lite mer att bara en del av teamet. Liksom. Mm. Jag tyckte, humorn landade inte riktigt heller för mig. För att vi pratade ju om att det är en blockbuster, så här, stor film, och vissa av de storfilmsaspekterna funkar inte riktigt för mig heller, för det finns också någon skräns när hon kikar på honom och skriker typ run, vilket känns som en så här väldigt... Det var vissa sådana saker som bara inte riktigt landade för mig, och det tror jag lite är för att man inte riktigt kommit in på deras sida på ett sätt som jag tror filmen skulle kunna ha gjort mer. Men istället drar den upp det här lite underliga, arturia, många tematiska saker.
Ja, och nu när jag tänker efter så känns det som att det kanske, eller för att jag upplevde ibland att det var lite märklig dialog. Som att de pratade lite gåtfullt till varandra.
Men de förstod varandra, ja.
Ja, de förstod varandra, men jag förstod inte. Mm. Jag tänkte så här, jag hade inte fattat vad den här personen hade försökt säga till mig i den här scenen.
Mm.
Men och då funderar jag på om det, ja, det var väl ett grepp då antar jag, eller ja, liksom kanske. Ett sätt att, nej, jag vet inte. Men kanske det, inte var så märkligt som jag tyckte att det var, men ja, jag vet inte, det var, jag tyckte att de... Men att pratade i gåtor lite ibland.
En film som har gjort oss lite osäkra i vad vi tycker. Liksom, generellt positivt, men det är svårt att landa i någonting. Och ja. Det är därför jag tror jag än så, nu när jag lyssnar på Jordan Peele prata lite om den och läst lite, att jag är inte så nyfiken nog att se om den. Så att det var en del av mig tidigare idag, så bara, fan, jag borde försöka se den här på IMAX liksom, och få den i rätt format och ännu mer inlevelse. För när vi såg den på bio så var det... lite distraktioner som det kan vara på bio. Liksom, så att det skulle vara intressant att se den utan de aspekterna.
Mm.
Ja, nej, men det känns ju som en film som är värd att se om, tror jag. Men också, jag har inte gett upp Jordan Peele. Jag är fortfarande nyfiken på vad han ska göra härnäst. Just för att han känns ju som en av få som kommer med nya fräscha idéer. Liksom.
Och har den liksom, momentumet och chansen i Hollywood just nu. Liksom,
exakt, så att han är ju nummer ett nästan typ, ja, men i Hollywood liksom.
Och liksom folk vill jobba med honom. Han har ju ett pågående, liksom, såg någon blurb, jag läste inte, men att han ser Daniel Kaluuya som sin Robert De Niro till, som Martin Scorsese har. Så att han vill gärna jobba med samma. Han har ju nu ett team också, han har jobbat med samma person som gjort musiken, han jobbar med ljudtekniken som jag också hörde intervjun i, samma som har gjort Yorgos Lanthimos filmer. Och även Under the Skin av Jonathan Glazer. Så att det känns som att han bygger upp sitt crew, vilket också gör att man kommer upp till den här högre nivån av filmskapande när man har jobbat med samma personer ett par gånger liksom, och kan fördjupa sin kreativa process typ liksom.
Ja.
Och jag tycker han har ju, som vi pratade om liksom, så stegrat upp det speciellt här i Nope,
man ser
liksom
en utveckling tycker jag, det gör man verkligen. Och jag tycker att jag gillar den här filmen mer och mer, ju mer jag tänker på den.
Betyg kanske då?
Ja, men vi kanske går in på betyg. Ja, du Felix.
Jag satt ju ganska direkt efter jag såg filmen en trea. Men det är som att den kanske i alla fall, som att jag skulle kunna tänka mig en 3,5 nu. Men är den på väg till en 4? Det vet jag inte. Men det är liksom, den har vuxit som ni har fått höra under det här samtalet. Liksom. Så 3 nu, men mycket möjligt. Eller 3, jag vet inte. 3,5 kanske.
3,25.
Exakt.
Ja, nej, jag satt också jag fortsatte på samma spår som Get Out och Us. Och jag har en 3 på den här också. Som vi har kommit fram till en 3, eller 3,5 var väl det osexiga betyget, men 3 för den här nöjet som är, och det, men det 3 för mig är seden, absolut, men den saknar någonting för att jag ska jag vill gilla hans filmer mer än vad jag gör, och det är kanske därför också att jag blir lite besviken typ.
Ja, man har lite sökande bekräften att så här, den här ska omfamna mig.
Ja, och som sagt, jag gillar hans idéer liksom, så jag känner att de hade kunnat vara ännu bättre typ. Så därför jag nöjer mig med en 3 just nu i alla fall.
Nej, men jag tänker nog att jag ska sätta en 4 faktiskt.
Nice, du har landat där vi inte kommit än.
Ja. Jag tycker ändå, jag gillar den ändå tillräckligt mycket för att den ska hamna där. Som sagt, jag har känt att den har vuxit mer och mer de senaste dagarna när jag har tänkt på den också. Jag gillar alla teman och jag gillar utförandet och hur snygg den är och det var 4.
Ja, men det gjorde han bra, pistvakt fotografen.
Ja, det gjorde han verkligen. Cinecloud.
OMG! It's Cinecloud! Ja, men med det så är det väl bara att avsluta med min lista i vanlig ordning.
Ja.
Ja, men det har ju varit lite utomjordingstema. Utomjording är ett jävligt bra ord.
Ja, jag gillar det.
Så därför blir det topp 5 utomjordingar på film. Och på femte plats, den här har vi pratat om redan, The Predator. Den som kom på den liksom,
designen
är ju ändå otrolig. Han har sina coola vapen, sin så här axelkanon, sin värmekamera, vision, sina dreadlocks, sin mask.
Ja, det är många lager också för att han är osynlig och sen så har han liksom armor på sig och sen så är han utan och så är han som en insekt eller någonting.
Ja, men exakt. Ja, precis. Den design också. Ja, men en cool utomjording helt enkelt. I 2018 så har han med sig två predator-hundar också med, som också har dreadlocks. De ser bedrövliga ut. De är inte ens nära den här listan. Men huvudkaraktären är i alla fall nummer 5. Plats nummer 4, The Thing från filmen The Thing.
Mm.
Du har sett den, Marvel,
jag har sett The Thing.
Har du sett
den? Jag tror att jag har sett den, men i så fall var det väldigt länge sedan.
Ja, den har väl, alltså den är svår att ha. Den har ju väldigt många utseenden. Mm. Den är ju en shapeshifter och tar liksom form av olika människor. Men också många väldigt coola practical effects och stop motion när han har olika konstiga monsterformer. Liksom.
Ja, den gör ju ett kaos av en människas lemmar och flänger och liksom, ja, gory mess typ.
Ja, men en väldigt bra sci-fi film framförallt.
Och just den bygger ju, eller liksom som ett koncept också, att liksom du vet inte vem som är
exakt.
The Thing.
Precis. Mm. Det är ju en klassisk scen där när de testar blodet från alla människor, se vem av dem som är The Thing nu. Väldigt bra film och en bra utomjording helt enkelt. På tredje plats då blir det Heptapods från Arrival.
Nice. Ja, jag hoppades att du skulle ha med Arrival.
Abbott och Costello.
Vad säger du?
Det är väl Abbott och Costello de heter.
Ja, just det. De får de namnen, ja. Också cool design. Väldigt unik design.
Mm.
Och
svinbra film.
Ja, väldigt bra film. Kanske vi pratar mer om någon gång eventuellt i framtiden.
Ja, det är en av mina favoritfilmer.
Ja, samma här. Favorit sci-fi-filmen.
Mm. Ja, så fortsätt lyssna. Ja. Så kanske den kommer med. Men ja, bara unik cool design, unik användning av utomjordingar. Och ja, som du sa, en väldigt bra film också.
Mm.
På andra plats, Scarlett Johansson i Under the Skin.
Mm.
Eller ja, det är ju inte Scarlett Johansson, men hon spelar en utomjording som lurar med sig unga pojkar i Skottland. Och mördar dem i någon märklig...
Void.
Ja, precis. Men också, hon spelar den väldigt bra. Bara liksom deadpan, läskig typ. Mm. Fast utan att vara läskig.
Ja, unnerving liksom.
Ja, verkligen.
Spets.
Och det är roligt, hon är ju liksom så snygg. Men ändå kan vara så liksom...
Ja, eller ja, hennes klassisk Hollywood-look spelar, fungerar bra emot hur hon lyckas också liksom, vara som skådis. Mm. Liksom, att så här, det funkar... På det sättet.
Ja, också tycker jag en otroligt bra film. En av de bästa sci-fi-filmerna som jag har sett. Hjälps mycket av en väldigt bra soundtrack.
Ja, av Micah Levy.
Just det. Unnerving rakt igenom. Och Scarlett Johansson känns perfekt för den rollen. Eller borde inte vara perfekt, men är perfekt.
Mm.
Men plats 1 så finns det väl bara en. Och det är ju från filmen Alien, Xenomorph, huvudmonstret liksom.
Mm.
Designen av Geiger heter han, va?
Ja.
Är ju otrolig. Och ja, man satte väl någon slags standard över hur aliens på film skulle vara typ.
Ja, och att den går ifrån liksom kanske det UFO-känslan mer med stora ögon och sådär.
Ja, men precis. Gör något nytt liksom.
Varelse som en så ser bara, delvis bara cool ut, men också någon sån här mellan... ödla, inte...
Ja, men det känns som från Raptor, typ 40-50-talet så var det väl liksom stora ögon, stora huvuden liksom.
Mm.
Men nu kom in den nya alien-eran på film typ. Och då ser de lite annorlunda ut. Och, ja, också just att den har så olika stadier liksom. Det börjar med facehuggers, eller det är ju inte samma då. Men, och så sen när den kommer ut ur magen och här, de är små och sen växer och blir stora. Och liksom,
munnar i munnar.
Ja, och frätande blod. Och ja, också första filmen är helt otrolig. Vissa tycker tvåan är bättre. Jag håller inte med om det. Men också bra. Men, och trean, fyran behöver vi inte prata om. Och inte Prometheus och Alien Covenant heller.
Eller Alien vs. Predator.
Eller, ja.
det borde ju vara bästa filmen. Det är ju liksom nummer 5 och nummer 1 mot varandra.
Ja, precis. Ja, nej, men Xenomorph från Alien får första platsen. The Alien får man väl, eller är det ju, helt enkelt.
Mm.
Ja, så det var min lista över utomjordingar. Ingen E.T. Han är för gullig. Jag valde också bort Star Wars, för där är alla aliens, eller? De är inte på jorden.
Ja.
Har ni någon spontan favorit som ni saknar från listan? Som ni kommer att tänka på?
Nej, jag...
Elf.
Är det någon du tänker komma på spontant?
Rocky Horror Picture Show kanske.
Ja, just det. Jag tänkte på dem.
Är det aliens i den?
De är aliens.
De är ju aliens.
Ja.
Eller bara för...
Frankenfurter och vad heter de? Columbia och Riff Raff och Magenta. Magenta.
Med Tim Curry.
Ja.
Jag har aldrig sett den. Jag har absolut ingen aning om att den hade
jo,
den aspekten.
De är aliens.
De åker tillbaka till sin hemplanet i slutet. Eller två år i alla fall. Men ja, den kanske vi får prata om någon gång också.
Ja, det var kul.
Nästa gång blir det inga, eller ja, vi får se. Men huvudfilmen är inte utomjording i alla fall. Det blir tidernas bästa film. Jag pratar inte om Nyckeln till frihet. Utan Citizen Kane.
En sensation.
En film som väl kanske alla känner till, men kanske inte lika många har sett.
Nej, till exempel jag och Krille. Eller Hille.
Ja, nej, vi har inte sett den.
Nej. Men ja, så vi ska kolla varför den alltid är på topp bland kritiker. Mm. Som Tinas bästa film.
Förstå referenserna man har vuxit upp med.
Rosebud. Ja, men exakt.
Rosebud, ja.
Det finns ju...
Sims.
Ja, jag har i och för sig fått förklarat, men det ska bli kul att se originalet.
Ja, nej, men de brukar säga att man kan göra om hela Citizen Kane med Simpsons klipp. För de har typ liksom paroderat varje filmruta i stort sett.
Oj,
Så, ja. Men Citizen Kane blir det nästa vecka. Men med det sagt så säger vi väl hej då. Eller?
Ja, och som vanligt kommer vi spela musik, men vi vet inte vad den.
Nej, det blir någon låt.
Någonting blir det i alla fall.
Ni vet snart, vi vet inte nu.
Nej.
Och med det.
Hej då!
Hej då! If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by.